Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Nu ska jag blotta mig lite grann. Men jag hade, det var väl ungefär 4 år sedan, så hade jag, det var väldigt mycket som hände i mitt liv och på väldigt många olika plan.
Välkomna allesammans till Den moderna mannen med mig, Sebastian Martinsson.
Och med mig, Simon Lindström.
Och idag, Simon, så har vi storfrämmande.
Det har vi.
Det har vi verkligen. Vem har vi här?
Vi har Kalle Norvall här, som är en väldigt känd person just när man kommer inom psykologi och också pratar om sex. Du är ju en sexolog som har synts bland annat och hjälpt till när man kommer till SVT och har sett programmet, vad heter det, Sebastian?
Giff i första ögonkastet.
Exakt. Väldigt intressant program, tycker jag.
Ja, vad roligt.
Där är du en av experterna bland annat och stämmer. Har hjälpt till att para ihop.
Ja, och guidat dem sen genom experiment.
Väldigt kul att ha dig här, Kalle.
Tack, väldigt fint att vara här.
Ja.
Men alltså, det som är så spännande i det här, det är att du har ju så många bollar i luften. Mm. Socionom, terapeut, sexolog.
Mm.
Och vi kommer ju nog kanske bottna mest under det här samtalet i sexolog och terapeut.
Men ja.
Socionom, det är ju också ett sånt brett just i dagens samhälle där allting förändras nästan dag för dag, känns det som. I människan, hur den beter sig och sånt.
Ja.
Och hur mycket du måste alltid bibehålla din kunskap och förbättra det hela tiden.
Verkligen. Och det är ju något som är det fina med socionomyrket, som också fick mig att börja studera socialt arbete, var ju att man fick lära sig liksom lite och mycket. Så man hade en ganska bred bas för att sen fördjupa sig i mitt fall då, sexuell reproduktiv hälsa och psykoterapi. Men det är ju, min nyfikenhet passar ju bra i yrket, för jag läser ju mycket forskning och andra texter om socialt arbete, men då fokus på sexologiska delen.
Är det du skulle säga är största driften till liksom ditt yrke? Liksom,
ja,
att man ska vara
verkligen,
nyfiken?
Verkligen. Nyfikenheten driver ju både mig och många framåt. Också varför ni säkerligen startar den här podden. Att ni är nyfikna på vrida och vända på mänskligheten någonstans. Och det jobbar jag med. Mm. Och det är ju en lyx som är underbar.
Ja, och jag kan ju säga att du väcker ju en enorm nyfikenhet hos oss.
Ja, otroligt.
Både jag och Sebastian har ju sagt till varandra lite att det känns som att vi är barn på julafton idag, för att
vi... Då blir jag jultomten.
Ja.
Du är verkligen jultomten idag. Alltså, det är så mycket frågor man har, och det känns så kul att ha en expert som verkligen har svar på saker och ting. För annars, vi bollar mycket mellan varandra i vad kan stämma, hur är killar i det här perspektivet, hur är tjejer i det här perspektivet, varför killar de här problemen? Men nu får vi verkligen svar på tal. Och det är typ en trygghet.
Mm.
Det känns tryggt här inne.
Ja,
man känner sig säker.
Men
på något sätt.
Det hjälper oss att förstå.
Ja,
verkligen.
Och de som lyssnar.
Ja, absolut. Ja. Mm. Absolut.
Och så att mycket tanken kring när vi startade podden var ju att ta in kunniga personer inom olika områden. Och just när det kommer till, alltså, psykologi överlag, liksom hur människor fungerar och sex och relationer. Alltså, det här är ju liksom några ämnen som vi verkligen brinner för. Mm. Så att jag vet inte hur många frågor vi har, men extremt många.
Verkligen, alltså den första frågan är, hur hinner du med allting?
Ja, det är en väldigt vanligt förekommande fråga.
Det är ganska många bollar i luften här. Ja. Socionom, terapeut, ja, sexolog, expert, GIF i första ögonkastet. Du har din egen podd som vi ska prata ännu mer om. Hur hinner du med allting?
Planering.
Ja.
Det är väl inte sexigare än så.
Nej.
Det är att planera och strukturera upp sina dagar och prioritera. Vissa saker får man ju säga nej till för att kunna få plats med ja.
Ja.
Tycker det låter vrålsexigt faktiskt. För jag är en pedant person, så att jag gillar att planera.
Finns det någon, om du ska ha en rangordning på de här sakerna, vilken skulle du vilja välja först då?
Ja, alltså rent privat så blir min familj förstås. Jag har ju ett barn och en man som jag förstås måste vårda. Och det har ju fått prioriteras ner men talats om. Det är ju det som vi, nu har jag och min man varit upp så otroligt länge, så vi har ju lärt oss att kommunicera på mer eller mindre bra sätt ibland förstås. Men att vi har försökt vara transparenta med att nu har jag en intensiv period på jobbet, då behöver jag fokusera på det, är det okej? Och så bollar vi det och försöker vara öppna med det också inför våra, vårt barn, att vi liksom... Nu kommer jag inte vara hemma så mycket just nu, men jag kommer alltid hem och skapa den tryggheten så. Men att prioritera på jobbet, ja, det, man lär sig av sina misstag. Mm. Ibland säger man ja på lite för många saker, som jag nu har gjort den här vårterminen. Så april och maj var jag knappt hemma, kändes det som.
Okay.
Var hemma och bytte kläder och åkte. Och det får jag lära mig för framtiden.
Mm. Men det där är intressant tycker jag, det du säger att... Det handlar ju om, ibland har man ju mer i vissa perioder, ibland har man lite mindre.
Mm.
Då handlar det ju kanske om att ha en bra kommunikation med sin partner.
Ja,
hur känner du liksom, som ändå jobbar mycket med kommunikation med människor, känner du att du har stor nytta av det hemma i ditt privata också?
Jo, alltså jag har ju de teoretiska redskapen, men sen är jag ju också en människa.
Exakt.
Hör och häpna, även fast jag har så mycket att göra. Så, så det är klart att jag också gör misstag och liksom blir resig under känsliga perioder när man inte har ätit och sovit för lite. Men då får man ju liksom ta till den teoretiska kunskapen och sätta den till praktiken, att be om ursäkt och försöka bättra sig. Det är liksom inte mer än så. Ja, det låter ju enkelt, men det är ju förstås svårt vissa stunder.
Men det är ju skönt att höra det, för att då kanske man ligger rätt till.
Mm.
Det, för man, men det här lite, blir lite facit på om man gör rätt i relationen lite grann. För jag tror inte alla människor som har det mycket löser det så på det sättet. Det...
Nej, alltså bara för att man har x antal högskolepoäng i psykoterapi innebär ju inte att man liksom blir vaccinerad mot ohälsa eller relationella bråk eller så.
Nej, precis.
Absolut inte.
Det är väl mer lite det här du var inne på. Man kanske får rätt verktyg i hur man kan bearbeta saker eller hur man bör tänka när man ska kommunicera med någon.
Precis.
Men sen är det ju, man kommunicerar ju just med någon. Och det, alla är ju olika och alla har ju olika tycken i hur man ska kommunicera och funka på olika sätt.
Mm.
Så det är en konst varje gång man träffar en ny människa egentligen.
Ja, men också samma. Alltså jag, som sagt, jag och min man, vi har varit tillsammans i snart 16 år. Och vi... lär oss ju fortfarande saker om varandra. Delvis tror jag att vi jobbar med så otroligt olika saker och har liksom en helt annan yrkesvardag, men också hamnar ju vi förstås i de här, men du borde förstå att jag tänker och känner så här. Men det är ju, hur skulle han eller jag kunna tänka eller veta det?
Man tar ju inte läsa tankar.
Ja, men lite så. Mm. Och det ska man ju på ett sätt göra i en nära relation, men inte till 100%.
Den kan man missa ibland, den håller jag faktiskt med om. Att man kanske gör någonting och tar för givet att ens partner faktiskt fattar varför man gör det.
Ja, men det behöver det inte vara.
Känns som en klassiker.
Utan tvekan.
Ja.
Utan tvekan.
Men du som gillar att ta reda på saker och ting och just med fakta och allt det där. Hur jobbar du för den här podden du har startat?
Ja.
Hur är det med sexlivet? Vad vill du ta reda på där?
Men jag vill vrida och vända lite på vad sexualitet kan vara. Ja. Jag får ju otroligt mycket frågor till mig på mina sociala medier och min mailbox och liksom på stan så att säga. När folk känner igen mig och passar på att ställa någon fråga händer mer och mer faktiskt. Och då vill jag på något sätt samla de diskussionerna i ett poddformat, vilket är ett format som jag tycker väldigt mycket om. För det är lättillgängligt, det kostar inte och det finns på många arenor där många har tillgång till det. Så jag ville på något sätt... skapa ett forum där man djupdyker i olika teman ett par avsnitt. Och sen har ju det visat sig vara uppskattat från många.
Så du blir stannad på stan ofta?
Ja,
då är det direkt rakt på folk frågar, skulle du kunna hjälpa mig med det här?
Utan så här, hej, lite som hände med personen som haffade mig här nu utanför när vi skulle börja. Så här, hej, jag vill bara säga att jag följer dig, du säger bra saker. Får jag passa på att ställa en fråga? Och då är det kanske inte ofta så här, hej, jag har ont i underlivet när jag var sex. Det är kanske inte på den nivån, utan mer så här, hur kan jag ta upp det här med min partner? Eller hur hittar jag en partner? Och då får man ju... ge sådana här klassiska svar att så här, gör saker på nya sätt. Har du bara dejtat på en viss app så prova en annan app eller gå ut på stan och utan appar och liksom kasta upp bollen i luften och se var de landar. Men att då får det bli väldigt generella svar.
Mm. Mm. Det går ju inte att ge kanske mer specifikt än så också när man Nej. Får ta det på volley så.
Precis.
Precis. Men ja, vad roligt att folk stannar i på stan och frågar liksom om relationsråd lite grann.
Då har det ju verkligen nått ut, kan man ju lugnt säga.
Jag väljer ju att se det på det sättet.
Ja, men verkligen.
Och ibland hinner jag ju inte svara. Ifall jag är liksom ensam på stan med min son så kanske jag inte ställer mig och liksom pratar relation där, utan då får jag hänvisa dem någon annanstans förstås.
Den är lurig. Men det är ju...
Till podden bland annat.
Till podden bland annat. Ja, det har jag inte gjort för sig. Det kanske jag ska börja.
Ja,
det är nog inte en dum idé.
Ja. Nej, men jag tänker just så här, när man kollar relationer och liknande, det är ju någonting som är väldigt sårbart att
verkligen.
Prata om med andra.
Ja.
Så att folk ändå vågar öppna sig för dig, även om det kanske inte är de mest intima frågorna du direkt får på stan, så visar det ändå liksom att folk ändå har ett stort förtroende för dig och vågar öppna. Så att det är ju jättefint.
Och också
bevis.
På tal om liksom arbetslyx, det är också en väldigt lyx att få det förtroendet.
Ja, verkligen.
Och få bli inbjuden till de väldigt känsliga ämnena som många går omkring med.
Mm. Men då har du jobbat upp.
Ja, det har jag jobbat upp, absolut.
Vi ska börja fråga lite mer saker och ting. GIF i första ögonkastet vill jag hålla lite på.
För ja, jag håller på det.
Det finns så mycket saker jag undrar där.
Ja.
Men vi håller lite på det. Mm. För vi kommer till först är, hur kom du in på att vilja bli sexolog?
Mm. Det där har jag faktiskt gått många timmar i terapi för att försöka fundera på.
Okay.
Inte som att det skapar mig ett lidande, men att i min psykoterapeututbildning så måste man gå 75 timmar i egen terapi som en del av utbildningen.
Ja, vad intressant.
Mm, det är superbra. Nu är jag ju partisk och rekommenderar terapi till alla. Men, och jag har försökt kartlägga vart liksom den riktningen tog i mitt liv. Och jag vet faktiskt fortfarande inte. Psykoterapi är mycket svar, men just det, den frågan kunde inte terapeuten hjälpa mig att besvara. Mm. Men det tidigaste jag liksom kunde komma och identifiera var när jag var barn och liksom märkte att vuxna hyschade när jag och mina liksom jämnåriga kom in i rummet.
Mm.
Och då var det här hyschandet någonting som jag blev otroligt nyfiken på. Vad är det de hyschar kring, de här vuxna? Och jag vet ju fortfarande inte än idag vad de hyschar kring. Det hade ju lika gärna kunnat vara, jag vet inte, julklappsinköp. Liksom. Mm. Men det här hyschandet blev så otroligt... Ja, men det väckte en nyfikenhetskänsla i mig som jag inte hade haft på samma sätt innan. Och jag vet inte hur gammal jag var, men jag var inte speciellt gammal. Och sen, så av en slump tror jag, så... Vad heter det? Det här leken när man liksom drar streck mellan prickar. I connected the dots någonstans och tänkte att så här, men det är nog något av det här stuket de hyschar kring. Och jag har faktiskt frågat mina föräldrar och de har inget minne om att det var det de hyschade kring.
Nej. Mm.
Men av en slump. Så det är väl nyfikenheten som... har dragit mig till det.
Men vad häftigt att det är en sån, alltså att man kan gå tillbaks i sina egna tankar och hitta en sån detalj i ens barndom och liksom kunna koppla då att så här, ja men det här betyder någonting.
Mm.
Och just liksom att det kan ha väckt någonting så många år senare.
The magic of therapy.
Men när började sökandet då till att bli expert i det här? Var det självklart eller?
Mm. För mig var det absolut självklart. Ja. Jag är ju också lite så här på gränsen till samlarperson. Jag har ju liksom kvar mycket av mina skolarbeten från när jag gick i grundskolan.
Okay.
Och jag hittar ett arbete när jag tror jag gick i 7:an eller 8:an så fick vi uppgift i ämnet teknik på naturkunskapen att skriva om världens bästa uppfinning. Och då skriver jag om kondomen. jag hade inte liksom sexuellt debuterat eller något sånt själv, men jag på en gång visste att jag skulle skriva om kondomen som jag också skriver om inledningen på det här lilla arbetet, vilket är spännande. Och sen ett år senare skriver något arbete om abort. Så jag menar, det här har funnits länge.
Det är ju väldigt ungt. Alltså,
det är väldigt
att
ungt.
Börja med det, men det, jag håller med dig. Mm. Det är ju bra grejer att diskutera och prata om. Men mentalt så är ju inte många yngre där och tänker på det på det sättet. Så det här är ju jätteintressant att det har utvecklats så tidigt hos dig.
Jag tror att det lite var mitt sätt att hantera liksom, min omvärld då. Jag var väldigt utsatt som ung kille av mobbing och liknande. Så jag tror att det var mitt sätt att hantera att liksom i huvudet fly till någonting annat och liksom plugga mig framåt någonstans. Och jag tänker att det är lite samma psykologi. Vissa väljer alltså, alkohol och knark. Jag valde högskolepoäng. Och det kan man ju tycka är liksom bättre. Men det har jag också fått jobba med. Att inte liksom bara plugga hela tiden. Det har gått så där med tanke på hur många högskolepoäng jag har. Men jag har ju på något sätt knarkat högskolepoäng för att prestera i det. Och det
är det något liksom som har gett dig, känner du så här, en bekräftelse typ? Absolut. Att du är bra liksom. Mm. Eller vad är det som har tillfredsställt dig i jakten på liksom att plugga mycket? Är det själva lärandet eller är det liksom att få liksom certifikat eller bevis på utbildningen? Vad är det som har drivit dig mest till att lära dig mer?
Men jag tror det går mycket hand i hand. Mm. Alltså kopplat också till den här manliga prestationen, så har jag ju riktat min prestation till det. Mm. Till mina studier och mitt arbete. Som jag nu får jobba med att försöka liksom bromsa lite. Att ha färre bollar i luften och vila i den stunden jag har skapat mig själv.
Mm.
Det är också för i mitt föräldraskap förstås, att inte föra över det till min son.
Mm. Mm. Men det är ändå, skulle jag säga, man kan ju välja dummare inriktningar eller spår i livet.
Absolut.
Så jag tycker ändå att du har valt en fin väg.
Jag är glad och tacksam för det idag, med tanke på den här arbetslyxen jag har med de förtroenden jag får och liksom det arbetet jag har. Så jag är jättetacksam för det.
Mm.
Men nu ska jag vila och ta hand om mig själv.
Ja, du ska göra det. Det blir lugnt lite ett tag nu.
Lugnare i alla
fall. Lugnare.
Ja.
Men fortfarande lite bollar i luften. Det kan man inte
Ja, det går inte.
Är man nörd på, som man ner sig på någonting, då kan man inte låta bli. Och...
Nej, för det är också lustdrivet. Exakt. Men det är det som jag har fått lära mig i mina 75 timmars terapi. Är att särskilja på liksom lustdrivenheten och pliktdrivet.
Ja.
Där jag nu försöker mer rikta det mot lusten.
Ja. Väldigt spännande. Vad är det bästa med att vara sexolog då?
Det är samtalen, absolut. Alltså delvis få träffa er i det här sammanhanget och få liksom sprida de här kunskaperna jag har. För jag ska väl inte sitta och vara snål på dem, tänker jag mig, utan att liksom skicka ut det.
Mm.
Kanske som ett steg att antingen hjälpa folk att inte behöva komma till sådana som mig, för då kanske man börjar den inre resan liksom på egen hand. Eller hjälpa människor att komma till insikt att man behöver sådana som mig och gå i samtal.
Mm.
Men kan du känna att de människorna som söker sig till dig och vill ha hjälp och svar, att det ibland kan kännas för dig att det här har gått lite för långt?
Ja.
Det här kan bli tufft för mig att vända.
Ja, och speciellt i början av min karriär när jag just såg att det var jag som skulle vända skutan åt dem på något vis. Mm. Nu när jag har jobbat i det här fältet ganska länge så har jag någonstans hittat en trygghet också att det är de som ska göra jobbet, men att jag ska vara där och puffa lite på dem.
Mm.
De är fortfarande liksom kaptenen över sin egna skepp, så att säga. Men att jag hjälper dem att läsa kartan.
Ja, jag tänkte just med det här att man nästan sätter sig själv in i personen.
Absolut.
Jag kan tänka mig det att man är ny som terapeut och sexolog, att du nästan sätter dig in för mycket i personen och det blir för mycket, det blir inte tillräckligt med jobb egentligen. Mm. Det blir inte som ett vanligt jobb, utan du sätter in i personen, det personliga planet, och sen ligger det kvar i dig när du går hem från jobbet.
Alltså i början av min karriär så jobbade jag ju dygnet runt. Alltså de första 3-4 åren så var det som att jag hade mina klienter och patienter i huvudet hela tiden.
Ja.
Och det blev inte bra.
Nej.
Men nu när jag är liksom inne på mitt 16-17 år så har jag lärt mig att liksom lämna det på jobbet, stänga dörren och låsa, och så kommer jag tillbaka till er imorgon och ta upp det. Sen är det klart att vissa berättelser fastnar ju i en. Har man en, liksom, ett nybesök med en person som har varit utsatt för mycket övergrepp till exempel, då är det klart att den personen också hänger med i hjärtat hem ett tag.
Mm.
Det förstår jag. Man är ju mänsklig.
Man är ju mänsklig. Och det är ju det som de flesta, eller de bra terapeuterna är ju mänskliga.
Ja, men precis.
Annars hade ju robotar gjort våra jobb.
Mm. Ja, så är det. Och det för ju oss nästan in på det här med mänsklig. Något som väldigt många män behöver liksom börja anamma mer och mer.
Mm.
I att som vi har bollat det här så mycket mellan varandra.
Ja.
Vi har pratat om våra uppväxter bland annat. Hur det har påverkat oss i de vi är idag.
Mm.
Och hur svårt män har för att prata om känslor. För att öppna upp sig.
Ja.
Varför är det så?
Men tror alla vi som uppfostrade, eller jag vet att de var som uppfostrade som män, vi blir ju inte skolade att sätta ord på våra känslor. Då är det mer att ställa sig upp, liksom slå bort gruset från skrubbsåren på knäna och köra vidare. Medan någon som uppfostras som tjejer får en annan lyx i att sätta ord på känslorna. Sen ser man ju också i vuxna åldrar, i heterosexuella relationer, så blir det också en ojämlikhet i det, att det liksom oftast är kvinnor som tar liksom det emotionella ansvaret att driva relationen framåt på något vis. Att så här skaka om sin manliga partner och bara säga, men vad känner du? Och så har man inget ord som man att beskriva det. Mer än typ jobbigt eller bra. Mm. Och det är synd. Och det handlar inte om att vi liksom ska bli kvinnor på något sätt, utan det handlar om att vi ska bli mer i oss själva, i vår manlighet, tänker jag. Och faktiskt kunna må bättre i att säga hur vi mår.
Mm. Och det handlar ju i grund, tycker jag, i alla fall om kommunikation. Att man ska bli bättre på att prata.
Ja.
Så att man ska förstå varandra.
Verkligen.
Men tror du, för jag är så intresserad, det är ju någonstans i uppväxten där det här börjar.
Absolut.
När man är ung.
Mm.
Och som du säger så har ju kvinnor redan vid ung ålder mycket lättare att kunna uttrycka känslor och hur de mår. Och det finns ingen skam över det på samma sätt. Hur kommer det sig, tror du, att det blir som skillnad redan i uppväxten? Mm. Vad händer där? Hur skiljs det åt mellan kvinnor och män? Eller pojkar och flickor?
Ja, men precis. Nej, men det är liksom en tradition och ett samhälle vi har valt att bygga upp. Och det har säkert sina, liksom, nu är inte jag historiker, det är inte en av mina bollar jag har uppe i luften, men jag tänker att det ändå har sin förklaring i historien, att liksom, jo, men män ska vara ute och jaga, eller liksom få jordbruket att snurra runt medan kvinnorna ska uppfostra barn. Och det har ju fyllt sitt syfte på något sätt, men nu i det moderna samhället vi har idag så behövs det ju inte på det sättet, på samma sätt. Utan då behöver ju vi på något sätt ändra våra inställningar kring både våra känslor och våra relationer till vilket samhälle vi har idag. Men där har vi inte hängt med.
Nej, då håller jag med om. Helt och hållet.
Ja, verkligen. Där har man ju, jag vet inte, det är som att det är så mycket som utvecklas runt omkring i samhället, men män är fortfarande kvar och stampar way, way back, fortfarande.
Ja, men det är som en av mina otroligt kloka kollegor från Gift i första ögonkastet, Maria Farm, som är psykolog och psykoterapeut, sa att så här, vi har väldigt många många alternativ att uttrycka kvinnlighet eller att vara kvinna på, men alternativen för oss män och att vara män på, de har liksom, det har inte hängt med.
Nej.
Och jag menar, nu ska vi ju inte förminska kvinnokampen, för att den inte har kommit ännu längre är också en skam i sig, men att det ändå är så att vi som män, vi har inte lika många alternativ att uttrycka manlighet på samma sätt som kvinnor har att uttrycka kvinnlighet exempelvis. Och det blir också en begränsning på många sätt som också ger direkta konsekvenser för våra psykiska hälsa.
Jag håller med.
För man kan ju känna igen sig, att det känner ju både du och jag, Simon, att det har tagit flera år för en att växa in i det här att kunna uttrycka sig. Det är först nu, på senare år, när man verkligen börjar fatta att jag måste öppna upp mig för att må bättre.
Precis.
Kommer jag hålla på det här, då kommer jag bara må sämre och sämre och sämre. Ja. Och jag tänker så här, det är så många vänner jag har som jag aldrig haft ett så här djupt samtal med och pratat om känslor, vad den känner, vad den vill nå framåt med. För att det blir som en barriär emellan varandra.
Ja.
Även fast man är väldigt nära vänner så når man inte riktigt hela vägen. Och där är tjejer, de pratar öppet redan från när de är 13 år, känns det som.
Och ibland ännu tidigare.
Och ännu tidigare.
Nej, men, jag har hört så många gånger när människor säger så här, men det känns inte naturligt att prata om det. Mm. Eller det kommer sig inte naturligt att vi tar upp det här temat. Mm. Men skrota begreppet naturligt. Mm. Alltså kommunikation är inte naturligt i det här avseendet. Det finns ju annan naturlig kommunikation. Men kommunikation är en social färdighet som vi kan öva på.
Mm.
Ni hör ju att jag har sagt det här några gånger. Men att det är så viktigt att komma ihåg att kommunikation är inget som bara händer. Utan vi måste öva på det.
Mm.
Och det inkluderar också oss män att lära oss att sätta ord på känslor. Och jag menar, är man en heterosexuell man, så är det ju så att heterosexuella kvinnor vill ha en man som kan sätta ord på sina känslor, om vi ska generalisera lite.
Ja, ja.
Så jag menar, det, vill ni ha en partner, ja, men lär er sätta ord på era känslor och ta ansvar för det.
Mm.
Är väl ett tips.
Ja, jag håller med helt.
Det är ju så tydligt och bra det kan bli, för att man kommer ihåg själv hur vilse man var i gymnasietiden och sånt, och man hade ingen egentligen att prata med. Och det är kanske därför jag och Simon har synkat så pass bra också.
Absolut.
Genom den här podden, att vi båda kan prata öppet om känslor och vi mår väldigt bra utav det. Vi är terapeuter åt varandra många gånger.
Man ska inte underskatta vänskapsterapi.
Verkligen.
Nej, för de vet nästan mest om mer än mig själv än vad jag själv gör. Men det är just det här perspektivet som får ju också så många män att må så dåligt.
Ja.
Och det vi tänker i självmordsstatistik och allt vad det innebär, så är det ju, hur hittar man en lösning på det här till att verkligen nå ut till män? Alltså det är där som är en ganska stor sko att fylla, känner jag.
Ja. Jag tror att en viktig komponent är det som kommer hända i höst i alla grundskolor, gymnasieskolor och anpassad skola. Då ska vi ändra hela läroplanerna kring sexualundervisningen.
Mm.
Och då tror jag att det kommer hända något. Jag kanske är naiv, men jag hoppas att det kommer liksom mer. Man ska ta upp liksom sexualundervisning. Det har ju döpts om till sexualitet, samtycke och relationer. Och att då ska man också prata om och sätta ord på de här sakerna mycket tidigare. Alltså redan från förskoleklass ska det här vara med.
Okej, vad intressant.
Så jag tänker att det kommer hända mycket.
För att idag, om man bara briefar lite kort, hur ser en, alltså den här typen av undervisning ut idag? Mm. Och vad kommer fokuseras mer på framåt?
Ja, men idag är den ganska så bristfällig. Det har gjorts rapporter förstås hur sexualundervisningen ser. Jag kan ganska mycket om det här för att jag har skrivit det. Vi har skrivit en bok om det, men också jobbat i skolans värld många, många tillfällen. Nej, men nu är den bristfällig och oftast hängs det liksom upp på eldsjälar ifall det är någon lärare eller någon i elevhälsan som tycker om det här ämnet som gör det. Men nu från hösten så har det skrivits om att alla lärare ska kunna undervisa i det här. Men det kommer ju med ett systemfel i att ingen lärare har fått den undervisningen, vare sig hur eller vad de ska undervisa eleverna i. Så det är ett stort systemfel. Därav bland annat jag skrev boken som heter Att undervisa i sexualitet, samtycke och relationer. Mm. Men att det på lärarprogrammet så kommer det liksom födas på lite. Men lärarna som är verksamma idag kommer ju inte ha samma grund, tyvärr.
Mm. Nej, för man kommer ju ihåg när man hade sin första så här, sexualkunskap.
Ja.
Kanske var i femman, sexan. Mm. Och så var det någon äldre man som stod där och man skulle trä på en kondom på en gurka.
Mm. Klassisk scen.
Ja, klassiskt. Mm. Och det var bara så skämmigt och man kände bara, det här känns bara konstigt. Mm. Det blev inte naturligt för fem öre i den undervisningen.
Nej.
Och ja, jag hoppas att det blir en stor förändring från det. För att den undervisningen måste ha varit med i alla dessa år nästan.
Ja, så Sverige var ju först i världen med obligatorisk sexualundervisning i mitten på 50-talet. Mm. Men då var det ju mer så här, ja, men hur kvinnor ska, eller hur tjejerna ska lära sig att tvätta tygblöjor i bästa sätt och hur man ska få en hushållsekonomi att gå runt på mannens lön.
Okay.
Idag undervisar vi ju inte så.
Nej,
och det är ju jätteskönt. Men man ska ju implementera just inte bara sexualitet utan också hur ger och får man samtycke och hur får man relationer att fungera. Mm. Det ska liksom in överallt.
Jätteintressant att det bakas in bredare. Alltså det här med kommunikation och relationer. Det tycker jag är helt fantastiskt.
Magiskt.
För att exakt det du var inne på, Sebbe. Jag har för mig jag gick sexualkunskapen i sexan kanske. Eller någonting sånt.
Ja.
Och det var så himla fokuserat på specifikt sex. Mm. Och de delade ut kondomer och man skulle testa och trä på det här.
Mm.
Folk började komma in i puberteten. Och det var ju liksom en machokultur i skolan. Jag minns det så väl. Och där var det ju sådana stora klyftor i klassen. Både bland tjejer och bland killar. Och då var man redan i den här miljön väldigt otrygg. Medan det fanns några alfa, om man kan säga så, liksom killar som gärna tog extra stor plats där och skämta och brölade om det här.
Ja.
Så det vart ju inte seriöst heller.
Nej.
Och det blev så himla pang på
med
just det här med sex. Det blev hela nästan en skämtgrej. Och då vart det nästan liksom när man själv inte alls kanske hade börjat tänka på tjejer.
Mm.
Liksom, och så ska man börja med kondomer och vissa skryter och har gjort det ena och det andra.
Ja.
Kan vara lögn, det vet man ju inte.
Ja.
Men då kände man att man var så himla långt ifrån.
Ja.
Så att jag tror det här med att man drar ut på det och börjar tidigare och liksom bygger upp det sakta kan göra någonting att alla liksom blir tryggare med det.
Helt enig. Helt enig.
Och då kanske lära killar att prata om känslor också i det här.
Det står ju inte med i läroplanerna, men jag kuppade in det i min bok. Alltså, det också vore bra att ha någon form av känsloskola. Alltså att prata om vad det är ilska för något. För ilska exempelvis är ju en jättepräglad del av machokultur. Att man ska vara så här, ja, men för att prata psykoterapeutiska, men maladaptiv ilsken. Alltså på ett icke-fungerande och destruktivt sätt. Genom liksom våld och verbalt våld. Medan en adaptiv ilska är ju bra, alltså en fungerande ilska, att sätta gränser, att jobba med integritet. Det är ju en bra ilska för att liksom visa, men hit men inte längre. Och det hoppas jag ju att lärarna anammar högre utsträckning, för då vet jag att många färre kommer liksom akut behöva söka sådana som mig.
Mm.
För att om man då får lära sig delvis ett språk, för jag menar språket skapar ju våran verklighet, så kommer vi också kunna blicka inåt om hur blir jag som arg? Hur kan jag göra det som är bra eller dåligt för mig och andra då?
Nu vill jag ju nästan gå om skolan, känner jag.
Ja.
Faktiskt.
Do it.
Vi går om skolan och bara får den här läroplanen, bara gå igenom allt.
Ja, men det här är så jäkla intressant tycker jag. För att jag känner ju verkligen att jag är den jag är idag på grund av hur jag har vuxit upp.
Ja.
Väldigt mycket. Mm. Så, och då tänker jag framförallt på värderingar i livet.
Verkligen.
Alltså lite. Och jag känner ju också att så här, jag var inte den mest populära killen eller någonting, utan jag kände mig liksom någonstans där i mitten och blev ofta nedtryckt av de här som var överst. Mm. För det var så de visade att de var överst i klassen och i gruppen. Och det har ju gett mig en syn på att jag har väldigt svårt för den här machokulturen som är. Jag har väldigt svårt för människor som trycker ner andra, killar som tjejer och hela det sättet. Och det är någonting jag verkligen har med mig. Så att jag är helt övertygad om att det är så extremt viktigt att försöka få alla, ge alla en gemensam syn på hur det borde vara i relationer och hur man kommunicerar. För alla får inte det hemifrån.
Nej. Och det är därför jag också tänker, jag använder kanske stora ord, men nu när du pratar Simon så tänker jag att det inte är så stora ord, utan det är nog sanning. Jag tänker att en sexualundervisning också har en demokratisk syfte. Att just ge alla, mer eller mindre i alla fall, samma förutsättningar för att utforska både den inre hälsan men också relation till andra. Att sexualundervisningen och de omskrivningarna i läroplanen också är en jätteviktig demokratisk fråga, just med tanke på det du säger.
Håller faktiskt med dig. Helt och hållet.
Kan det här föra in oss på en ännu spännande liten bit?
Ja, vi hjälps åt med röda tråden.
Det är vi hjälps åt här med röda tråden. Nej, men det som vi diskuterade, och vi diskuterade väldigt mycket också Simon, det är det här med män och sex. Och hur många puckar det finns där och verkligen toucha på, som vi har försökt få svar på, och vi verkligen kan få ännu mer svar på nu. Det är att hur ibland män kan vara väldigt taktlösa gentemot tjejen i sexet. Varför är det så?
Men jag tror att det finns två spår att gå på. Jag tänker att ena spåret skulle kunna vara att vi liksom inte som män har fått lära oss att fråga vad den andra vill ha. Att vi liksom tas för givna i någon form av manlighetsnorm, att vi ska redan veta vad en tjej vill ha. Och med, på så sätt liksom får sexet präglas av den osäkerheten att man bara kör på, för att man vill inte visa att man kanske inte vet, eller att man inte och då är det lättare att hålla tyst än att liksom fråga för att inte äventyra någon form av manlighet. Det är liksom ena delen. Sen tror jag det finns en annan grupp som faktiskt inte bryr sig, utan som liksom sätter sin lust och sin med sina prioriteringar före någon annans. Min, och jag tror att det liksom är, nu hård kategoriserar jag här, sen finns det förstås gråskalor och tillfällen som är lite olika.
Såklart.
Min erfarenhet utifrån att ha jobbat med det här väldigt länge är att de flesta är i kategori nummer ett. Alltså just att man är osäker och inte vill outa den osäkerheten, för att då kanske uppfattas som mindre manliga, som sexuellt oerfarna och som lite så här tafatta, att inte veta. Och när man inte vet så blir man ju också lite sämre inom citationstecken. Och att vi ställer väldigt höga krav på oss själva. Både våra kroppar och vår relation till kvinnor.
Men om man ser då den här dialett som vi nämnde, alltså en okunnighet.
Ja.
Det är väl någonting, alltså som jag upplever, det är någonting som framförallt kanske uppkommer i de yngre åren. Hos de mer oerfarna. För sen, erfarenhet ger ju någon form av kunskap. Sen blir du ju ingen proffs ifall du aldrig lär dig att kommunicera och så, givetvis. Men det känns ju då som den här del två, att man, jag skulle nästan vilja kalla det ego. Du tänker på dig själv i första hand. Det är du som ska få njutning och komma, rent ut sagt, från killen och tänker inte så mycket på tjejen.
Nej.
Jag upplever det som extremt vanligt. Det är ju någonting som kanske då växer, känner jag, bland killar när man går upp i ålder.
Ja.
Och sen ettan liksom minskar lite grann, nästan. Förstår du hur jag tänker?
Jo.
Fast den där ettan, jag tror att det finns mer än vad vi tror.
Du menar även äldre?
Ja.
Men det håller jag med.
Alltså jag tror att det finns, alltså, jag tror vi aldrig får reda på det, men jag tror väldigt många, de har inte en aning, de har aldrig lärt känna sin partner. De har liksom bara varit i den här gråzonen och aldrig mötts på det här planet i att diskutera deras samlag och sex.
Precis.
Och så är den bara den här gråzonen och båda är besvärade men ingen vet vad man ska göra.
Ja, eller hur?
Det känns inte så här, det känns så här typiskt.
Jag menar egot som du också benämner det som, jag håller helt med. Jag tänker att det egot kan man kalla för en omnipotens, alltså att man är lite bättre än alla andra. Och därför behöver vi liksom inte heller outa det, för då blir vi ju helt plötsligt inte det. Då tappar vi liksom allt, hela fattningen i relation till andra. Och då är det ju lättare att bara kötta på och att bara fokusera på sin egen utlösning till exempel. Och det är ett jätteeffektivt försvar för att inte komma i kontakt med känslan. Att bara kötta och liksom inte bryr sig om någonting annat än själva köttet då. Oj vad konstigt liknande. Men att ju bara fokusera på den prestationen istället för att gå under det och se vad det är som sker. Det är liksom inte en slump heller att vi sexologer jobbar med att prata om att ju med sex ska vara en upplevelse och inte en prestation. Men då är man mer inne på prestationsdelen.
Då håller jag faktiskt med om.
Det har väl att göra med tidig ålder att om man kommer i kontakt med porren
exempelvis
och målar upp en bild av att så här ska det vara.
Ja, vi blir ju också matade. Porren är en del. Sen tänker jag att det finns andra delar i form av övrig populärkultur. Alltså hur vi matas i olika typer av serier, i film, i musik, hur vi liksom ska vara på något sätt. Så jag tror inte vi ska skuldbelägga porren för mycket, men inte hela skulden här, utan det märker man ju också i matchkulturen i klassrummet, hur det också präglar även de som inte har kollat på pornografi, hur vi ska vara och inte vara som män. Så jag tror att det är många bäckar som till slut blir en väldigt stor flod. Liksom. Ja.
Den du nämnde sist tror jag är en jättefaktor, just det här i hur män påverkar varandra. För att det är en, framförallt i ung ålder, och jag kan tycka det händer och förekommer i vuxen ålder också, men just att man skryter om sina egna prestationer och man tror ju på vad folk säger. Och då blir det ju att det sätter ju mer prestationsångest hos de man berättar för. När du är, vad vet jag, 16 år, bara vi hade sex i 2 timmar, det var helt sjukt. Och vi gjorde det här och det här och så här. Egentligen kanske det var 10 minuter, alltså det är ingen som vet.
Nej, men jag drar mig till min, eller jag slängs tillbaka när jag jobbade på ungdomsmottagning, så var det en kille som kom till mig för samtal och sa så här, jag lider av tidig utlösning. Och så bad jag honom berätta lite mer om han upplevde det. Och så sa han så här, men det är så underligt Kalle, för jag kan inte hålla tillbaka min utlösning mer än 45 minuter. Och jag tänkte, 45 minuter. Kollar man liksom på diagnosmanualerna så handlar det om typ så här, jag tror att det är under en minut eller 30 sekunder eller något sånt där, för att liksom uppfylla kriterierna för diagnosen tid utlösning. Och då fick man ju prata med honom om så här, okej, men vad har du lärt dig att en utlösning ska hållas tillbaka mer än 45 minuter? Och då var det ju just så här, men alla andra i min klass säger att de håller på i timmar. Och då fick man ju förklara att, men vet du att snitttiden för ett liksom en sexsession, eller vad man nu ska kalla för, det ligger på någonstans mellan 3 och 4 minuter.
Alltså om vi ska den ligger på det?
Ja. I snitt alltså. Sen kan det ju vara 2 timmar, men det kan också vara 2 sekunder. Alltså, menar, och så allt däremellan. Och när den kunskapen nådde honom så var det som att axlarna bara sjönk liksom 3 decimeter. För att han var ju så stressad över det här.
Ja, för han är ju ung och osäker givetvis.
Såklart, att hitta sin plats i både sin sexualitet men också i relation till dem han låg med.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Vad sjukt det. Men varför börjar man i så tidig ålder? Och för det följer ju med som en, alltså en hemsk sak att folk ljuger om deras sexuella upplevelser.
Yeah.
Att man tar i från knäna verkligen i att hur det har varit och upplevt det istället för att vara ärliga.
Mm.
Är den här, är folk rädda för att vara sårbara?
Absolut. Ja. Och jag tänker att det också är en del av en, det som Simon nämnde, machokulturen. Jag tänker att det också är, vi män liksom i relation till varandra vill gärna fokusera på just den här prestationsdelen. Och då är det mer om den liksom fysiska prestationen. Mm. Alltså det är bara att kolla på, jag nämnde ju diagnosmanualer tidigare, alltså de här böckerna som de inom sjukvården någonstans refererar till för att sätta eventuell diagnos för att kunna ge vård.
Mm.
Och all nästintill alla diagnoser kopplade till sexuell hälsa för de av oss som har en penis eller kuk handlar om att den ska vara hård och man ska hålla länge innan utlösning för att kunna liksom penetrera.
Mm.
Det är liksom de här kriterierna någonstans vi har att förhålla oss till. Så de här normerna finns ju också inom sjukvårdens värld. Men sexuell hälsa behöver ju inte nödvändigtvis innefatta liksom en kuk som är så här hård, utan man kan ha sex och njutning på många andra sätt också.
Mm. Mm.
Men det gäller ju då att vi får möjlighet att utforska det.
Mm.
Men blir vi matade med den här prestationsdiskussionen och alltså inte diskussionen, för det är inte så mycket diskussion, utan mer prestationerna man får höra och ta del av andra, så kan vi inte öppna upp det fönstret och utforska vad det kan vara. Och då blir det ju väldigt snävt.
Mm.
Väldigt, ja, men det är ju, man skryter för att det handlar om att få en viss status bland umgänget man
precis
är i.
Så.
Och det är så. Ju, och det som är så sjukt tycker jag i den här unga åldern, det är att det är så smalt, de här diskussionsområdena.
Otroligt.
Man pratar inte känslor, det finns några väldigt enformiga frågor, man frågar kring kanske sexet, och man jämför kukstorlekar, alltså det är några få såna här grejer man diskuterar, och sen så sätter det en status på personer, lite grann.
Mm. Precis så.
Skönt att man har vuxit ifrån det där.
Ja, vad fint att du säger det. Det är ju många som kommer till mig, till min mottagning, som inte känner så.
Okay.
Och det är ju oftast de som inte har den vanan som ni verkar ha skapat er själva att prata om saker och ting. Utan man går och liksom tuttar ihop någon verklighet i huvudet som oftast är mycket mörkare än vad verkligheten behöver vara.
Mm.
Men då är ju nyckeln kommunikationen.
Ja.
Och att våga visa sig sårbar och också prata om hur man känner kring saker och ting.
Mm.
Men så du upplever att det är väldigt många män i mer vuxen ålder som kommer fram med sådana här problem som fortfarande...
Det är inte den gruppen som kommer till mig på stan, som vi nämnde, pratade om inledningsvis, utan det är de som skriver till mig på liksom DMs på Instagram eller som söker vård hos mig.
Mm.
Alltså psykoterapi då.
Mm.
Jag ger ju inte medicinsk vård. Jag får inte skriva ut mediciner och sånt, utan jag pratar.
Mm. Och vad hand i hand måste gå med det här psykisk ohälsa och det sexuella.
Ja.
Mm. Det är ju liksom en stor, stor bit. Och just bland män som aldrig kan yttra sig och kommunicera.
Mm.
Och ska man ha sex då?
Mm.
Det är som att bara göra den här psykiska ohälsan ännu värre.
Ja, för jag menar, vi är inte vana med att säga när vi mår dåligt.
Nej.
Det är liksom steg ett. Sen ser man ju ytterligare forskningsrapport på forskningsrapport att vi män också, på generell nivå nu alltså, sen finns det alltid individer som gör annat, som tycker att sexualiteten är ännu svårare att prata om. Så först måste vi erkänna att vi mår dåligt.
Mm.
och sen ska vi också prata om att det påverkar vår sexualitet. Så jag menar, det är ju en stegraket som visar ju, och då är det mycket enklare att skita i och prata om det på kort sikt. Jättesmart att bara liksom lägga det på hyllan och låta det vara. På lång sikt jättedåligt, för då kommer, precis som du också pratade om inledningsvis, det här med att men då går man omkring och bara bygger upp det inom sig, och till slut så säger det ju pang.
Och hur, det här är jag jätteintresserad av, just hur alltså sex och lust egentligen hänger ihop med den psykiska hälsan.
Mm.
Hur mycket påverkar det varandra?
Nej, men det går ju verkligen hand i hand. Jag menar, lust kan man ju beskriva på en rad olika sätt, men just lusten till sex blir påverkad av väldigt många olika saker.
Mm.
Ja, men depression till exempel och sexlust, ja, de är ju inte bästisar.
Nej.
Är man nedstämd, och vare sig om det liksom är biologiskt medicinskt eller om det är relationellt, så blir man ju inte kåt.
Mm.
Jag har i alla fall inte träffat någon än så länge som blir kåt av att man är deprimerad. Sen så när man kanske äter SSRI, alltså antidepressiv medicin, så kan ju lusten antingen bli ännu lägre för att det liksom blir en medicinsk påverkan på det, eller så blir den faktiskt lite bättre för att depressiviteten blir mer hanterbar. Så det kan ju gå åt vilket håll som helst. Eller båda samtidigt. Men psykisk ohälsa och sexuell ohälsa går ju absolut ihop.
För nu ska jag blotta mig lite grann. Men jag hade, det är väl ungefär 4 år sedan, så hade jag Det var väldigt mycket som hände i mitt liv och på väldigt många olika plan. Mm. Inom familj, för mig, det psykiska, det fysiska. Alltså det var så många plan. Mm. Det var saker som tyngde ner mig. Samtidigt som jag träffade en tjej. Så vi hade väl en relation som inte var officiell. Men det var hon och jag.
Yeah.
Och vi tyckte om varandra jättemycket. Och jag tyckte hon var liksom vackrast i världen. Mm. Men så började jag må dåligt. Och min sexlust försvann alltså helt. Och jag är annars en person som har en ganska stark sexualdrift.
Yeah.
Och det här varit jättejobbigt. Och det var inte att jag hade liksom ögonen på någon annan eller någonting. Det bara försvann.
Mm.
Och jag hade ingen intresse av någon annan. Utan det bara försvann min sexlust. Och det här varit en jätteond spiral. För då började jag må dåligt över det.
Yeah.
Och hon fick ju panik över det. Och jag sa, men jag mår inte bra. Jag tror jag har med det. Och så jag försökte ändå kommunicera.
Yeah.
Men då började ju hon kämpa mer för att attrahera mig. Hon kunde ju skriva saker till mig eller skicka bilder och göra såna här saker liksom, när vi umgicks.
Mm, mm.
Som egentligen är fint, för det visar att de bryr sig.
Yeah.
Men då vart det nästan värre.
Som en press.
Ja.
Yeah.
Och det vart en jättejobbig spiral för mig.
Ja, förstår det. Och det där är ju en vanlig, tack att du blottar dig. Jag tänker du föregår med gott exempel. Men jag tänker att det där är en vanlig situation också i en tvåsamhet. Där man upplever just en mindre lust och så tar ens partner det som ett personligt, inte påhopp kanske, men tar det personligt.
Är det något fel på mig?
Är det något fel på mig, precis. Och så gör man vad man kan. Man skickar bilder, man tar initiativ i all välmening.
Mm, exakt.
Och liksom för att man värdesätter, och, man värdesätter sin relation och då dig i det här fallet. Mm. Men så blir det just kanske lite en motsatt effekt. För jag menar, press är inte heller någonting som man blir jättekåt av.
Mm.
Men där, i det här fallet, jag tolkar det som att ni inte är ett par längre. Och jag tänker att här, hade ni varit ett par och kommit till mig, så hade jag ju rått er att liksom visa intimitetsbeteenden i högre utsträckning, snarare än kanske sexuella beteenden. Att liksom klappa på varandra, hålla varandra i handen när ni kollar på film. Göra saker som ger annan typ av lust.
Mm.
För att just lägga igen den här grunden för vad en erotisk stämning skulle kunna vara, istället för att hoppa på erotiken på en gång. För då blir det ofta liksom för stort på en gång.
Mm.
Och press och stress är inte lusthöjande.
Nej, men exakt. Det var ju det jag upplevde lite grann.
Mm.
Och det blir ju så svårt då, för då blir det ju också att mår man dåligt, liksom rent psykiskt, och så ligger just den här pressen på.
Ja.
För mig var det så svårt att förstå, i vilken ände ska man börja? Vad ska man ta tag i?
Precis. Precis.
Skitsvårt.
Det är svårt. Relationer är också svåra.
Ja.
Det är ju många som tänker att liksom, med det här talesättet, är det lätt så är det rätt. Nej. Är det lätt så tänker jag att man undviker det som kanske är svårt. För jag menar, här i en tvåsamhet så är det två personer med två relationella historiker, med liksom relationer bakom sig som man både har hjälpt och hjälpt oss. Och sen ska man helt plötsligt skapa en ny relation. Det är klart som fan att det liksom uppstår hinder, att det uppstår problematik, att det uppstår saker och ting där ni inte är överens. Så jag menar, relationer är inte lätt hela tiden. Är det det, så undviker ni någonting.
Mm.
För att vara jättetydlig.
Mm.
Ja, spännande.
Ja, det är sjukt intressant.
Hur har det gått med stressen efter det?
Mm.
Alltså, det slutade med, alltså efter, jag mådde ju dåligt en period som var kanske 8-10 månader.
Ja, det är långt.
Ja, det är det. Mm. Jag mådde väldigt dåligt. Så jag var ju i en depression, kan man lugnt säga.
Ja.
Sluta med att vi bröt.
Mm.
Och det var liksom, och hon älskade ju mig och jag henne, men jag kände liksom att så här, det går inte. För att jag var så missnöjd. Jag var missnöjd med mig själv.
Mm.
Jag var riktigt missnöjd med mig själv. Och det var bara ångest över så många saker. Och jag kände så här, jag måste verkligen bara få landa i mig själv.
Ja.
Så det är jättetråkigt. Det var en jättefin tjej, verkligen. Och sen, hon var inte från Sverige heller. Så hon, efter ett tag så flyttade hon hem också.
Ja, okej.
Okay. Men ja, alltså, jättetråkigt, verkligen. Mm. För vi hade det superbra.
Men är det vanligt just det här med stress?
Mm. Absolut.
Är det mer vanligt bland män än kvinnor, eller hur?
Nej, jag tror att stressen kanske tar sig uttryck på lite olika sätt. Där just det här relationella ansvaret är en heterosexuell relation då, där många kvinnor kommer till mig och beskriver att de är lite ledsa på att liksom dra i hela relationen på egen hand.
Mm.
Medan männens stress ofta handlar om hur ska jag hantera liksom både jobb, barn och min relation samtidigt.
Mm.
Men stressen är ungefär samma, skulle jag säga.
Okej.
Hur är det då om man kollar en relation mellan två kvinnor eller två män? Skiljer sig det mycket?
Det ser faktiskt bättre ut.
Vet du vad? Det kan jag tänka mig.
Ja, och det har, nog, det har liksom inte så mycket att göra med att det är två... Jo, det har det i och för sig. Men att jag tänker att där, när man liksom redan bryter mot någon norm, i det här fallet då, en heteronormativitet, så är man liksom inom citationstecken van med det och kan sätta ord på det på ett annat sätt i relation till sin partner. Men också för att man får lyxen i det här fallet igen då, att faktiskt skapa sin egen kontext. För man har inte den här heteronormen att lägga sig i.
Exakt.
Sen kommer det med andra stressmoment också förstås. Mm. I och med att vi lever i ett heteronormativt samhälle så är ju inte systemet uppbyggt för de av oss som lever i samkönade relationer. Så vi behöver liksom kämpa lite mer. Men då har vi i alla fall varann och en förståelse i det i våra relationer. Liksom.
Mm. Och det tror jag är det viktigaste. Men det är just det här när man... Är man av samma kön så känns det som då försvinner ju den här rollen lite grann. För då är ju båda i samma båt lite grann. Och det kanske är lite lättare att förstå varandra liksom, ur det perspektivet kan jag tänka mig.
Ja, teoretiskt tror jag absolut så. Sen praktiskt kan du förstås, men det, kan ju, det finns ju faktiskt bra heterosexuella relationer också.
Ja, såklart.
Det är... men det är ju, om vi ska tillåta oss generalisera. Ja, men om vi kollar liksom på orgasmstatistiken kopplat till kvinnor som har sex med kvinnor så verkar det susen i jämförelse med olikkönade relationer. Och det har ju det har inte så mycket med stress att göra kanske, utan det är ju mer att man inte har det här penetrativa fokuset på samma sätt. Att man liksom ska in i varandra för att sexet ska räknas. Utan att man har mer fokus på upplevelsen då kanske. Mm. Och klitorisstimulans som ju faktiskt är det mest orgasmsäkra man kan ägna sig åt om man har en sån.
Mm. Så känner jag också att så här, återigen generalisering, men kvinnor är ju bättre att prata känslor och kommunicera än män generellt sett.
Ja, man är ju skolad i det tidigare livet, absolut.
Så att därav så tror jag också att de förstår varandra bättre och vad de vill ha.
Mm, kanske. Det är nog en
teori. Det är min teori.
Ja, absolut.
Jag har ingen
teorier, har vi massor
på
det. Men sen är det ju förstås att det beror också igen på vilken historik man har. Ja. Vilken familj man är uppvuxen i och hur var det att komma ut till exempel. Att man vill leva med en kvinna ifall man är kvinna själv. Och acceptansen bland andra viktiga personer i sin närhet.
Mm.
Som också sen påverkar tvåsamheten i framtiden.
Mm. Ja. Nu skulle jag vilja flika in på en sak som jag höll lite på i början.
Mm.
Och det här med gift vid första ögonkastet.
Ja.
Först vill jag ta reda på, eller vi vill ta reda på, hur kom du in på det? Mm-hmm. Hur hamnade du där som en expert?
Jag fick ett mejl från Baluba som är produktionsbolaget. Där var en medarbetare som hade varit på någon öppen föreläsning med mig. Där jag hade pratat om hur normer kan hjälpa och hjälpa oss i något sammanhang. Jag vet faktiskt inte riktigt vilket. Det fick jag inte veta vilken det var faktiskt. Men jag pratade om normer i alla fall. Och så hade hon tyckt att jag verkar vettig och bra. Så hade hon pratat med producenten som mejlade mig då. Och frågade, ska vi inte ses? Och jag sa, nej, jag är inte så intresserad av att göra liksom skandal-tv av människors längtan efter kärlek.
En fråga, bara var det för att du var också rädd för vad det skulle göra med ditt varumärke? Eller var det att du inte ville beblandas med just...
Jag ville nog bara inte liksom vara med och utsätta människor för dåliga saker.
Okay.
Och då sa hon, nej men vad bra, då är jag ännu mer nyfiken på dig. och sen träffade henne och jag fick prata om mina farvågor och mina... liksom, rädslor för att vara med i sådana här sammanhang. Och det var ju liksom, delvis var ju så att jag känner en som var med första säsongen av Gift första ögonkastet som inte blev så väl behandlad av vare sig liksom produktionen på den tiden eller på av tittare. Och då fick jag ju veta att produktionen är helt utbytt praktiskt taget. Hela arbetssättet har förändrats. Man har mycket högre fokus på deltagarvård, både liksom före, under och efter produktionen. Och att vi liksom är ute efter matchning och inte skandaler. Och det trodde jag på och tror fortfarande på. Sen kan man ju tro någonting annat när man tittar på programmet. Att vi har gjort vissa matchningar bara för att få liksom skandaler och så. Det är inte så. Utan vi tror på alla matchningar som vi liksom släpper igenom på tv. Men då sa jag ja till att jag ville vara med och testa. Mm. Och nu håller jag på att spela in min fjärde säsong.
Ja, vad kul. Mm. Och hur känns det då?
Det beror på vilken dag du frågar. Men oftast känns det bra. Jag har liksom, i alla fall med dem som är mina par, och jag vet att mina kollegor gör samma sak, man har ju löpande diskussion med deltagarna, både som individer och som par. Så vi är mycket mer aktiva med dem än vad som syns i tv-rutan.
Mm.
Och det är ett beslut som har tagits för att tittarna mer är nyfikna på deltagarna än på oss.
Mm.
Så det är därför det är filmat på det sättet. Men jo, men det känns bra. Jag är ju mån om att alla ska må så bra som möjligt. Och var liksom redo att relationsarbeta.
Mm.
Jobba för relation både till sig själva men också till den vi har matchat ihop med.
Hur länge håller den här matchningen på innan ni vill hitta rätt person?
Ja, jag tror att själva matchningsprocessen börjar någonstans i början av februari varje år.
Okay.
Och sen så gifter de sig ju i juni. Så det är ju februari, mars, april,
galet,
maj.
Alltså.
4 månader.
Det jag undrar lite över, för det kan ju du känna om mycket snabbare än vad en tittare kan på tv.
Mm.
När du träffar det här paret för första gången,
ja,
kan du känna då att det här blev en bra matchning? Eller kan du känna, ja.
Alltså vi får ju liksom samma känsla som tittarna får när de tittar på bröllopet. Det får ju vi egentligen samtidigt som tittarna.
Okay. För det är
fast då i realtid. Vi får ju live-rapporter. Vi får inte vara på bröllopet, vilket är fruktansvärt jobbigt för mig som vill vara där och bara titta. Men vi får ju live-rapporter från liksom kamerapersonerna och från producenten som är på plats. Och jag får absolut en känsla vid bröllopet och som går åt, mer åt ja eller nej hållet.
Mm.
Ja.
En fråga där. Och det här är ju liksom såklart en djup grej egentligen, men om du ska fatta det kort. Är det ofta de som är väldigt lika varann i sätt som passar bra? Eller är det liksom att de ska ha olikheter? Eller vad är det som är liksom, finns det någon formel?
Nej, det gör ju tyvärr inte det. Kollar man på forskning, som jag ju älskar att göra på grund av tönt, men så, eller väldigt nördig i mitt yrke, så ser man ju så här, ja, vi behöver både det som är lika oss och också det som är olika oss. Vi behöver det som är lika oss för att känna trygghet och någon nivå förutsägbarhet för att liksom våga vara i relationen. Men vi behöver också olikheten för att känna nyfikenheten och den utforskande delen av relationen. Så man behöver liksom båda två samtidigt. Så svaret är ja och nej.
Spännande.
Men det vet man inte förrän vi ser dem ihop.
Nej.
På något vis.
Och är det då det liksom blommar ut?
Ja, efter några dagar i alla fall. De flesta brukar ju, eller majoriteten av paren i alla fall, de säsonger jag har varit med i, då med ett undantag i form av Märta och Axel som var med i årets säsong, så har ju attraktion eller nyfikenheten liksom fått en plats redan vid bröllopsdagen. Sen kanske den svalnar eller växer, och det vet man ju inte förrän det har gått en tid. De flesta av tittarna brukar ju tycka, åh, vilka pangmatchningar på liksom första eller andra avsnittet blir det när bröllopen visas. Och sen så tar det några episoder när man lärt känna deltagarna lite mer, både var för sig och ihop. Och då kommer det ibland lite andra direktiv från tittarna.
Ja, man lär ju verkligen märka på dynamiken tillsammans, tänker jag.
Utan tvekan. Och vi är ju inte spådamer, liksom. Vi har inte spåkulor och kan se in i framtiden. Matchning är ju inte lika med garanti.
Nej.
Men det är ett försök.
Jag vet inte ifall vi ska dyka in så mycket mer nu.
Nej, jag tänkte precis komma till det. Att det här får nästan knyta ihop säcken lite för det här samtalet.
Ja,
vi knyter.
vi knyter på.
Vi har kanske ställt, jag vet inte, 100 frågor.
Ja,
men
jag
får 1000 till.
Ja, men jag känner mig så... jag bara sitter här och njutit hela tiden och bara ta åt mig av alla de här svaren. Jag kommer ju lyssna om på det här avsnittet 1000 gånger för liksom... Och lyssna på din podd, Kalle, för att lära sig ännu mer. För att det här är så spännande. Det är så spännande att psykologiska bitar, sexbitar äntligen får ännu mer plats.
Ja.
Och det behöver verkligen vi människor. Ja. Så mycket mer. Så nej, jag är verkligen lyrisk just nu.
Ja, jag med. Och otroligt tacksam, Kalle, att du... kom hit och gästade oss.
Ja. Tusen tack att jag fick komma hit.
Superkul, superintressant samtal. Du måste komma hit igen.
Ja, det känner jag också faktiskt.
Vi kommer ladda på med frågor till nästa gång.
Ja,
bra, ta fram kalendern.
Ja, men så är det verkligen. Och det här är det verkligen, vi älskar de här ämnena. Det är superintressant.
Jag med.
Så att, tusen tack för att du kom och gästa.
Tusen tack tillbaka.
Och till nästa gång, sköt er!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.